Vi måste bli bättre på att prata med våra pappor. Det menar i alla fall Oatlys pappahjälpen som sponsrar denna veckas avsnitt av Måndagsvibe. Och där kommer alltså våra pappor gästa oss i studion. Det känns ju orimligt faktiskt att 63% av alla svenska män i åldern 45-65 inte bryr sig om sin mats klimatutsläpp. Därför behöver vi peppa våra pappor där ute. Så det är lite därför vi i veckans avsnitt har bjudit in våra egna pappor. Kanske inte direkt för att prata just om mjölk eller klimatkriser eller Oatly, för det kan ju bli lite tråkigt. Utan vi tänker att vi kör på med podden som vanligt, fast med våra papper. Alltså kan vi på det sättet kanske inspirera till samtal mellan generationerna. För det är väl just i det samtalet som all förändring kan ske, eller hur? Oatly ville förresten att vi skulle kalla det här avsnittet för växtbaserad propaganda. Så då gör vi det. Veckans måndagsvibe är växtbaserad propaganda i opinionsbildande samarbete med Oatly och deras kampanj Pappahjälpen. Välkomna till studion. Det är, jag sitter här med min pappa och Hannas pappa. Ska min pappa säga hej?
Hej, hej.
Och vem är du?
Jag är din pappa.
Ja. Men säg vad du heter.
Jag heter Johan och samma efternamn som dig.
Och så har vi Hannas pappa.
Ja, hejsan. Jag heter Johnny Friberg. Och jag är Hannas pappa.
Ja, och så har vi Hanna här också.
Jag är där.
Välkomna till ännu ett avsnitt av Måndagsvibe. Alltså i den här veckan så är det ju liksom ingen mindre än våra papper som gästar, som vi berättade lite i början här.
Ja, är ni nervösa?
Inte speciellt.
Lite.
Ja, min pappa ljuger tror jag.
Jag är van vid Lovisa så att...
Ja, det är sant.
Hon har försökt preppa mig sedan igår, så vi får se.
Jag har sagt vad han får säga och inte får säga, men jag känner bara att jag har motiverat honom mer till att
säga. Jag tror faktiskt Lovisa är mer nervös än vad jag är.
Jag är fan skitnervös. Hanna är ju då hemma och inte i studion, så att hon har ju försatt mig i en situation att jag sitter med båda våra papper här och ska liksom, vi ska göra lite bekännelser. Och jag sitter ju på heta stolen skulle jag vilja säga. Jag tänker att vi börjar lite med att våra pappor får introducera sig så att ni vet lite vilka de är och vad de jobbar med. Så att min pappa kanske kan börja.
Jag jobbar i byggbranschen. Jag sitter som så kallad dotterbolagsvd i en större koncern.
Vill du göra dem lite reklam?
Jag vet inte om det blir en bra reklam. Vi får väl se. Vi får väl se när vi är klara.
Och Johnny, vad jobbar du med?
Jag jobbar med skogsbruk, så att jag är jägmästare, jobbar på Sveaskog och har förmånen att jobba i liksom en förnyelsebar, klimatsmart industri kan man säga.
Det här samlar han pluspoäng,
hörde
du det, Hanna?
Ja, jag hörde det.
Oj, oj, oj.
Vart PK direkt.
Så där lät inte när jag frågade vad han jobbade med.
Nej, och när jag frågat dig, alltså du har ju sagt att ditt första jobb var i en skog. Är det din pappas skog då? Eller vad menar du?
Ja, nej, men alltså jag var ju brandjobbade. Vi hjälpte ju pappa och lite med att hålla koll på så att det inte skulle börja brinna i liksom skog där det redan hade brunnit. Så det var ju med pappa såklart.
Ändå rätt stort ansvar. Var det exakt så?
Ja, men så kan man säga. Hon sysslar med lite eftersläckning. Va? När det var en skogsbrand så får man sen gå efter och se så att det inte börjar brinna igen. Då.
Gud, stort ansvar ändå.
Så att, ja. Då gick hon och Amanda och släckte lite grann efteråt. Så det, det är ett lite stort ansvar.
Amanda, din syster alltså, som faktiskt man typ inte vet att du har.
Nej, jag vet. Vi pratar väldigt sällan om henne. Om men henne. Hon finns och hon bor i Västerås.
Det hade varit kul om ni kunde beskriva influenceryrket.
Mm, hur ni ser liksom, vad ni tänker. Om ni skulle beskriva det för era typ kollegor eller vänner, vad skulle ni beskriva att vi gör?
Nej, men Lovisa började med det här för ett antal år sedan och var nyfiken på det. Så såg man väl kanske från början att du höll på med någon intressant hobby på sidan av alla andra aktiviteter du höll på med. Mm. Men över tid har man ju förstått att det här nya sättet att marknadsföra produkter riktade på det här sättet är kanske någonting som har framtiden för sig. Så jag är ytterst bekväm med ditt vägval för tillfället.
Men du var kanske inte det i början?
Nej, men alltså, det var ju inte, du vet ju själv när man håller på lite grann på en lite hobbynivå. Det enda som slog ändå det var hur mycket tid lägger man ner på att fotografera mat och miljöer när hela familjen är tillsammans. Alla bara stod och och så vart det liksom ingen riktigt något mer liksom. Men det var ju några år sedan nu. Så att, men det var ju det första intrycket man fick. Mm. Allting skulle bli publikt. Varenda grej, man kunde inte äta. Man fick bara titta. Hon fick vara tyst och skulle vara vid Paris. Nej, nu ska vi inte vara där, vi ska vara här. Och Eiffeltornet måste vi se från rätt håll.
Men gud, jag är verkligen en Agata också när det kommer till det där.
Skulle du är ganska målmedveten och bestämd också. Så här gick vi som ett lämmeltåg efter dig. Och du bara, nej, så här ska vi göra.
Det är min, du vet den här födelsedagen jag berättade var min favoritfödelsedag i Paris. När jag tvingade då mamma, pappa, min bror, hans flickvän Buster filma mig och fota mig konstant under en hel resa. Det var ju min bästa resa någonsin. Ja, men du har ju fått lite mer respekt för yrket sen innan. Men du var ju inte jätteglad att jag hoppade av först byggbranschen.
Nej, jag har inte haft en uppfattning om det faktiskt. Jag tycker att jag tror du har hamnat rätt i det här.
Min pappa då, hur skulle du beskriva influenceryrket och liksom från att jag började?
Nej, men jag tycker influenceryrket idag är den nya effektiva marknadsföringskanalen utav tjänster och produkter. Så att jag tycker det är liksom ett mycket bra sätt, ett trovärdigt sätt att marknadsföra produkter och tjänster. Och så att jag ser det som ett mycket seriöst yrke på så vis idag. Men jag kan ju säga, jag håller lite grann med Lojsans pappa i början. Du började ju för väldigt länge sedan, innan du gick ut gymnasiet så började du med det hela. Och på något vis så växte det in och vart ett jobb redan under gymnasietiden då.
Ja, du har haft lite tid att smälta det här. Det är ju nästan 10 år.
Ja, och så sen är ju jag är också intresserad av fotografering och bilder, och vi reste ganska mycket under den här tiden och fotograferade mycket. Så det var liksom ett naturligt sätt för oss, både för Hanna och oss när vi ute och reste, att hon fotade och skrev och så vidare.
Ja.
Och sen på något vis så var det ju, ja, först i början var det bara att exponera sig själv, men sen såg man också att företag började bli intresserade av att marknadsföra produkter, och då förstod man att det här är ju ett oerhört intressant yrke, ett nytänkande yrke.
Ja.
Och sen ser man också vidare att det finns ju många kontakter man kan få i den här, att du får ju jobba med många branscher, så får man ju också kontakter med många olika företag och kan på så vis göra någonting annat om man vill på grund av det många kontakter man får. Så att jag tycker influenceryrket är imponerande.
Men vad trodde du att Hanna skulle jobba med när hon var liten då, innan hon började blogga?
Jo, jag kan säga Hanna har ju alltid varit, hon gillade att uppträda, sjunga, hon har haft intresserad kläder, fotografering också. Så att jag trodde någonting artistiskt, konstnärligt på något sätt. Va?
Mm.
Hon var ju aldrig rädd att sjunga i skolan. Hon gick fram i kyrkan, sjöng sol och uppträdde. Liksom.
Och då kan hon inte ens sjunga. Nej, jag skojar.
Jag visste faktiskt inte. Det enda jag visste var det att du var beredd att prova det mesta. Mm. För du ville tjäna egna pengar och... Men du hamnade ju ganska snabbt i detaljhandeln och med fokus kanske på kläder.
Mm.
Och det var ett stort intresse du hade då, vilket kanske många har i den åldern då.
Mm.
Men det har du väl tagit vidare lite grann. Men du var väldigt entreprenörig i ditt sätt. Du sökte hela tiden nya sätt.
Men okej, jag tänker, våra uppväxter, alltså vi har ju ändå lite samma uppväxt när vi har pratat med varandra. Alltså vi har haft ganska stränga föräldrar. Alltså våra föräldrar var ju typ de strängaste gänget. Vi hade liksom tidigast tider när vi skulle vara hemma på kvällarna och vi fick inte göra si och så. Och det var liksom, så att jag undrar så här till våra pappor, typ, varför valde ni den strategin?
Nu har du bestämt hur det var, att vi var strängast.
Men ni var det? Alltså, vi har diskuterat det här, ni var väldigt stränga.
Nej, det stämmer.
Frågan
inte.
Frågan ni ställa, varför har det gått så bra för er tjej? Det är väl snarare det.
Nej, utan så upplever inte... Ja, i och för sig, det är inte vad vi upplever och vad vi har gjort i alla fall, som jag känner.
Jag skulle inte säga att det var på ett dåligt sätt, men, alltså så här, men alltså av liksom ens vänner som man hade så hade ju jag ändå de strängaste föräldrarna med mest regler.
Jag med.
Men det är ju så här, och det var ju mitt bekymmer när Lovisa var som vildast i tonårstiden. Då insåg jag att det är ju hennes kompisars föräldrars normer som sätter spår. Och det var det man fick slogs emot lite grann.
Precis.
Att,
precis.
Det går en viss period. Och sen var det ju vart den här pressen. De får göra det.
Mm.
Och du fick inte. Men jag har ju hört nu på podden att du smet ju ut över garagetak. Och
jag vågar inte ens kolla på pappan när han säger det.
Jag tycker faktiskt, men ska jag vara seriös? Jag tycker inte vi har varit stränga. Jag tycker vi har satt en ganska bra...
Alltså i efterhand kan jag ju säga att jag behövde, jag anser att ni har varit jättestränga, men jag förstår ju också att jag behövde det, för att hade ni låtit mig göra allt det mina kompisar hade gjort, så hade jag hade inte varit den jag är idag, och det hade nog, jag hade nog valt en helt annan väg.
Jag tror att för många är det här problem dagligen, liksom vad sätter man gränserna, man pratar och sådär, och ja, och så säger du, jag tror det var bra att ni var stränga, men du kanske inte var stränga. Vi kanske var helt enkelt normala föräldrar som tog hand om er under er uppväxt.
Ja, sen säger jag så här, man är adaptiv. Man måste ju se, vad behövs det? Det känner ju vi föräldrar. Vad behöver vi för att få Hanna på rätt väg eller Lovisa på rätt väg? Som vi tror vi behöver vara. Va? Men jag gör precis som han sa, som Johan sa, att det var andras föräldranormer som var alldeles för släpphänta. Helt klart. Jag kommer ihåg, jag kommer ihåg en sån här episoder, bland annat hos oss, det fick man inte chips och godis när man kom på besök, utan hos oss fick man frukt och såna saker på kvällaren och sånt där. Och det tyckte våra tjejer var jättehemskt. För att när man var hos andra kompisar, då fick man äta chips och godis.
Mm. Ja, den gränsen hade inte vi.
Nej, vi var rätt fria när det gällde mat, men jag vet att det var så här, men jag fick alltid ringa och fråga om jag fick gå på den här festen. Fick jag ett nej, ja, men då var hela min kompiskrets tvungen att stanna hemma.
Det är inte lätt att sätta de här gränserna som förälder heller. Jag tror snarare så att vissa andra föräldrar orkade inte. De prioriterade sig själv, och sen tyckte de att, gömde de sig bakom att, ja, men så här är det, så här gör ju ungdomen idag. Man åker till Sollentuna på fest när man är 12 år liksom, och kommer hem 4 på morgon. Så funkar det inte.
Nej.
Så då har vi bestämt, vi var inte stränga, vi var bara duktiga.
Absolut.
Vad är den bästa versus sämsta egenskapen hos Hanna?
Ja, men ofta är det så att det är ens fördelar och också ens nackdelar. Så att jag skulle säga att den bästa egenskapen hos Hanna är det att hon vill väl. Hon är oerhört snäll, hon vill ställa upp för alla. Hon blir mycket glad av att göra andra glada. Det är en sak som jag upplever. Men det är också hennes nackdel lite grann. För att hon är, då är det så att hon väljer ibland att ställa upp mer för att hjälpa andra och glädja andra, än att tänka lite mer på sig själv.
Mm.
Men det är ju en mycket god egenskap, men samtidigt så får man vara lite försiktig och ha balans mellan de där två egenskaperna. Så att det blir positivt. Utan jag upplever också att Hanna, du, om du har ett jobb som är lite halvtråkigt så här, och så dyker upp någonting roligare, spännande, intressantare, då är det så att då väljer du det istället just då.
Ja, alltså jag har ju insett att, eller jag vet inte om alla har så här saker de lever efter på ett sätt, men jag har ju alltid tänkt att mitt liv ska vara så kul som möjligt. Alltså jag tänker hela tiden så här, jag vill leva ett roligt liv. Så att jag tror att det blir lätt så att jag liksom, eftersom att jag också har den möjligheten att kunna välja att göra alltså roliga saker väldigt ofta på grund av det jobbet man har och det livet jag lever, så blir det lätt att jag liksom alltid tar den roliga vägen liksom.
Ja, precis. För att ofta sätter vi oss ibland, om vi går till uppfostran, vi försöker uppfostra det fortfarande, att göra en plan och hålla sig till en plan eller sånt där. Men det går inte med det. Nej, men det här är roliga. Du riskerar att missa någonting som kanske är roligare. Jag kommer ihåg när du var yngre också, om det dök upp en fest eller något event eller någonting, att det här måste jag vara med på, för det här kanske är jätteroligt. Och om det har varit jätteroligt, om jag inte är med, då har jag missat någonting, va?
Ja.
Så att det där är någonting jag tror att som, men samtidigt är en god egenskap. Du vill ju vara med, du vill leva livet, du vill ha kul. Men det gäller att ha den där balansen.
Vad skulle Johan säga då med Lojsan, bästa sämsta egenskapen?
Ja, det är så svår fråga, men så att Lisa, det blir mer beskrivning av ett personlighetsdrag lite grann som är positivt. Lisa är extremt målstyrd och planerande. Och på så sätt så prickar hon ju av, och sen så blir hon nöjd när hon har uppnått de målen då, så. Och sen är ju inte livet ut så alla gånger. Och då krackar ju alltihop då. Det är inte bara att den länken i kedjan rasar, utan då påverkar det hennes humör. Och då står hon i centrum och mår dåligt och alla ska tycka synd om henne. Men så går det ju.
Var det den bästa eller sämsta?
Nej, men det som du sa, det är som bästa, alltså det går åt två håll.
Mm.
Nej, men det drivet har du ju med dig, att du är målstyrd och du sätter upp mål och du når dem. Det tycker jag, det är en positiv egenskap att komma långt med.
Alltså, vad är ni mest stolta över när det kommer till era döttrar?
I närtid, får jag ta den? Det som är ganska fascinerande då, det är att se hur ens dotter blir småbarnsmamma gånger två inom en väldigt kort tidsperiod. och hantera det så på ett så bra sätt och se hur vilken bra mamma hon har blivit. Mm. Det imponerar på mig.
Okej, Johnny, vad är Hannas bäst, eller vad är du stoltast över?
Nej, men det är ju liksom den resa hon har gjort, tycker jag, som är bra att imponera, att börja från exakt noll när hon var 12-14 år där och sen liksom jobba upp då, och vara först, nästan en av de första influencervärlden kan man säga, att från noll och ingenting och bygga upp det hela på den tiden, och att hela tiden jobba och lägga ut varje dag hela tiden. Det tycker jag är oerhört imponerande, att kunna vara så energisk och konsekvent att fylla med material. Och sen tycker jag också duktig att skriva, duktig att fota, duktig med stil och design. Och sen jobba upp då kontakter, förhandlingar med företag och allting. Och i princip gjort det själv. Mycket imponerad.
Alltså, Hanna, tänk på det. Du har fan varit aktuell i 10 år. Är det inte dags att ge bort det nu? Men okej, och vi sitter ju här. Hanna är ju enligt vår podd då den eviga singeln som vi skojar lite om. Och jag har ju Buster som jag alltid klagar på. Och det vore lite kul att undra, eller fråga dig pappa, vad tycker du om Buster?
Frågan är felställd, kan jag ju besvara. Nej, men det, så här är det, Lisa. Den du väljer som din livskamrat, den har jag största respekt för. Om vi börjar där. Sen är Buster en riktigt bra kar. Mm. Han är en doer, han har humor och han levererar. Men i huvudsak så är det ditt beslut vem du väljer att leva med.
Så att, men ni klickar ju. Alltså, ja, ni, du och...
ja, det kan ju vara en fördel då. Men alltså, man blir ju lite part i målet. Det viktigaste är att du har det bra.
Och det har jag.
Mm, jag vet det. Och då blir man ju ganska nöjd.
Ja.
Man brukar ju säga att att liksom ens partner är lik ens pappa, men jag vet inte. Men jag undrar till min pappa då, hur han eller hur du tycker att min perfekta framtida partner ser ut.
Ja, det var faktiskt nästan svaret på den frågan du gav. utan i och för sig så ser man så här, en partner ska ju precis vara gärna ett komplement, för man är ju som ett lag, socialt lite grann, det ideala, nu pratar man ideala bilden kanske, men att man kompletterar varann, så jag tror du behöver en som mig faktiskt, någon liknande som är lite praktiskt lagd, styr upp saker och ting, få saker att hända, det är ordning och reda på något sätt. Men samtidigt så är det, säger jag precis som Johan säger om det, att det är du som ska välja vilken partner du har. Du ska välja vem det är, så att jag kommer att stötta allt som ditt beslut är.
Finns det någon som du känner så här, det här vill jag inte att du kommer hem liksom med och presenterar?
Ja, alltså du hade ju en i Söderköping, det var ju liksom inte så rätt, va?
Vilken känga.
Är inte det din enda pojkvän, undrar jag?
Jo, det är den enda jag har presenterat.
Du vet alla först, vem det är.
Ja. Speaking of killar. Varför tror ni att just äldre män har så svårt att ändra sitt beteende när det kommer till typ så här hållbarhet och miljön och liksom det här tänket, varför är det så mycket svårare att ändra liksom en äldre mans perspektiv och tankar än vad det kanske är med en kvinna?
En viss klokhet kommer med ålder.
Ja, men du sa ju någonting väldigt bra igår som jag delvis håller med om, för vi diskuterade det här. Varpå pappa, liksom, alltså absolut att jag tror att delvis stämmer ju att äldre män har svårt att anpassa sig till klimatet. Men... vi unga är väldigt snabba på att tro saker och ting utan underlag.
Mm.
De äldre männen är ju lite mer, det tar ett tag att övertala er. Man behöver mer än liksom en fakta.
Ja,
men det är väl, det är väl ganska naturligt att det är väl tur att det är så. Att man inte faller för alla nycker. Och, utan jag tror att under en livsperiod så bygger man upp erfarenheter. Och man vill gärna veta lite mer innan man ändrar på någonting. Är det här rätt eller inte? Just nu ska ju allting ändras hela tiden. Och till sist är man ju tillbaka där man var från början. Och jag ser inte det som en negativ. Sen är vi förändringsbenägna när vi väl vet att det här blir bättre, det här blir bra. Men nu ska man ju följa en skock. Och gör man inte det, nej, då är man inte bra. Liksom. Då är man omodern och trög. Så funkar det ju inte riktigt. Jag tog det exemplet igår när man säger ett anpassat beteende. När vi har, som vi har nu med corona och elände. Hur snabbt vi har anpassat efter de förutsättningar som gäller i samhället idag för att vi ska värna varandra. Men då är det tydligen någonting som inte alla bör göra. Då är det en viss generation som tycker att det där är onödigt för det drabbar inte mig och det är överdrivet. Mm. Mm. Så vi anpassar oss när vi anser att det
behövs.
När det behövs. Mm. Och kan göra det ganska snabbt också.
Vad tror du, Johnny? Varför har äldre män svårt att anpassa sig?
Alltså svårt att anpassa sig, jag vet inte om det är rätt påstående egentligen. Det beror på vad man menar, vad man anpassar sig. Det är precis som Johan är inne på. Vi vill veta fakta, inte bara höra någonting att nu är det en sån här kris. Jaha, okej, okay, men är det verkligen så? Vad finns det för data och fakta? Bara för att det står i tidningen eller att man hör det på nyheterna så är det inte säkert det är sant. Så att man vill ha mera fakta. För man, när man, inte vet jag, äldre män, jag vet inte det heller, men jag funkar så att jag vill ju veta mer innan jag hakar på någonting. Inte bara höra från en källa, utan man vill ju höra från flera källor.
Exakt.
Och det har man ju också lärt sig genom åren. Att man hakar ju på ibland. Oh, men så säger min kompis att så här är det. Och så hänger man på och så märker man. Nej, men det stämde ju inte riktigt det där. Det var inte så. Och då lär man sig med åren att man vill kolla av lite grann innan man bestämmer sig. Mm. Sen kan man säga så här, vi är ju alla människor är ju van människor också, va? Så att har man valt sig vid en viss livsstil, vid en viss typ av mat eller vad det nu är, så är det ju kanske lite svårt att ändra sig på det viset. Det är vanor är det svåraste vi kan ändra på faktiskt. Det tror oss alla människor. Och ju äldre man blir, ju mer vanor får man.
Ni måste ju vara så korrekta också, för ni har ju ett drev som jagar er om ni säger fel saker. Mm. Så ni måste ju, ni är ju tvingade att tycka på ett speciellt sätt, många gånger.
Mm. Ja, eller man blir pushad. Jag skulle nog säga att man blir väldigt påverkad.
Mm. Ja, verkligen.
Och sen att våra följare är faktiskt, alltså de är väldigt snabba på att fatta beslut, så att är man inte genast på den här nya drev eller sådär, då sätter man ofta i facket att man inte... Alltså man tycker på ett helt annat sätt än vad man gör. Bara fast man inte hunnit riktigt sätta sig in i det.
Mm. Och det måste vara det jobbigaste med att vara influencer. Att man får inte vara sig själv alla gånger. Man måste åtminstone tänka till så förbaskat många gånger.
För det kan, ja, men särskilt för mig att hamna...
Ja, men trycket kan ju bli enormt liksom.
Vi är ju väldigt impulsiva och vi har oftast liksom... När vi säger något så tänker ju inte vi riktigt på... egentligen själva utfallet, men...
Jo, men skulle det här vara en vanlig arbetsplats som man blir utsatt för den här pressen, liksom, snacka om ett arbetsmiljöproblem. Mm. Det är inte okej, okay, liksom.
Mm. Nej, alltså,
för
vi
är så ni jobbar. Det här är er struktur, det här är er arbetsplats. Och ni kan få så extremt mycket kritik som gör att ni förändrar och beter er på ett sätt. Hade det här varit på vilken större företag som helst, med tusentals anställda och folk skulle behandla varandra så här, då hade det inte funkat. Men då ni är liksom... någon typ av godkänt villebråd. Jag tycker inte att det är okej. Okay.
Men man har ju ändå ett ansvar. Men jag köper det och det är liksom... Ja.
Men ansvaret är också det att kanske sätta ner foten och kanske utbilda lite grann i källkritik bland annat. Och att, men det finns flera olika synsätt på saker och ting. Inte bara ett synsätt som man känner att drevet, mobben vill att man ska tycka. Mm. Utan man kanske kan vinkla in det. Och även fast det utan en åsikt. Alltså, allt man säger behöver inte vara ens åsikt. Det kan vara en tanke. Mm. Man kan väl se det från det hållet eller från det andra hållet. Va? Mm. Men ingenting är rätt eller fel. Sen kan man bara diskutera frågan. Och det tycker jag är lite svårt idag. Att man kan ju fundera på, men om det är så här istället, skulle det vara möjligt? Nej, nej, det får man inte ens nämna.
Jag håller med dig.
Utan du får inte ens nämna det. Och det är lite farligt, för man kan ändå diskutera någonting, men det innebär inte att man tycker så.
Jag har sagt många gånger till Hanna att vi blir tvingade att tycka på ett visst sätt, men, och att vi inte får uttala oss fel. Men jag har sagt det, alltså förstå vikten är att vi får uttala oss fel för att man ska kunna öppna till en diskussion och eventuellt ändra vår åsikt. För det är ju det som oftast händer, att man möter många som jag kan kalla two-faced, att de tycker på ett sätt publikt, och sen när man pratar med dem så har de inte alls den... Då tycker de inte samma sak. Mm. Och där är ju så här, hade man kunnat vara mer öppen med vad man tyckte och kände och så, då hade man kanske kunnat öppna till mer diskussioner och kanske ändra folks åsikter då, eller liksom få in lite andra synvinklar.
Men den toleransen finns ju inte i den digitala världen, och det är så lätt att bara sitta anonymt och trycka till. Mm. Och det är väl det som gör, ur ett föräldraperspektiv då, som du fortfarande är min dotter, det är det som gör lite ont att se att man kan bli så utsatt. Mm. Och att man kan, att folk är så genuint elaka och taskiga.
Här kommer segmentet Vem av Hanna och Lojsan har gjort detta? Vi kommer alltså komma med 9 påståenden.
Lovisa har gjort allt.
Och där kommer du få gissa vem av oss som har gjort det här.
Vem av Hanna och Lojsan har smygit ut mitt i natten för att gå på fest för att killen man var kär i var där?
Ja, det är klart det är Lovisa.
Motivering?
Ja, det var så lätt att ta sig ut. Du var ju målstyrd där. Okej, här har vi ett fönster, garagetak, stegen ner, klart.
Ja. Vad tror
Pappa,
du då?
Tror du att jag har smygit ut någon gång?
Nej, jag har smugit ut någon gång kanske har gjort, men nej, nej, det tror jag inte. Jag tror det är Lovisa som har gjort det. Ja, jag har ingen aning om hon är med, men jag tror inte du har gjort det. Det skulle mamma ha märkt.
Åkt hem från en fest för att ringa från hemtelefonen för att säga att man är hemma och sedan åkt tillbaka till festen.
Ja, det skulle mycket väl kunna vara du. Ja, men det ligger ju linjen. Det ligger ju linjen väl.
Nej, jag vet inte. Jag, Hanna kan ha gjort det, men nej, jag tror inte du har gjort det, Hanna.
Nej,
nu känns det som att jag är en bad guy, för det stämmer.
Det är Lojsan igen.
Det är samma tema.
Ja. Det är lite så. Men grejen att sen hade, ni var ju väldigt, sen när ni åkte bort, nu var jag också i en rätt vuxen ålder här. Ni kunde ju lämna hemmet och lämna oss hemma. Ni visste att jag var på fest, jag skulle vara hemma klockan 12 och jag ville istället vara hemma kanske klockan 1.
Mm. Det gick ju så där med de där, det förtroendet kraschade ju duktigt någon gång.
Ja, men vi har ju fått våra törnar på vägen.
Och... Hemtelefon var ju ändå väldigt bra. Så det var ju verkligen en bra grej för föräldrarna att de kunde ringa till hemtelefonen just för att se om man var just hemma.
Ja, men exakt.
Vem av Hanna och Lojsan har gjort en falsk passkopia i Paint för att kunna gå ut på krogen med falsk lägg?
Och det här var svårt. Jag ser att de funderar så att det knakar.
Jag tror inte det är Lovisa, för det tar för lång tid. Hon är för rastlös.
Hanna kan ha gjort det, för hon höll ju på med liksom foto och kopiera och fixa och höll på grejen, så att det,
hon var bra på Photoshop.
Ja, precis, va? Så jag tror Hanna har gjort det.
Vi båda har faktiskt gjort det, men mina föräldrar vet, ni vet, du har dock glömt bort, men jag tror att du vet om det här. Det var när vi åkte till Val d'Isère. Så då behövde man behövde ha med sitt pass ut. Så det här har ju, jag kom ju hem stoltserad och visade dig och mamma det här. För jag hade ju betalat resan själv. Och jag var så här, kolla, nu kan jag gå ut på krogen här också. Vi var ju 18 då. Men jag tror att de hade äldre...
Ja, jag förträngde.
Ja, du har förträngt det.
Urkundsförsärm. Men...
Jag gjorde faktiskt det här i Dubai. För det var ju 21-årsgräns. Och när jag var där så var jag typ 19 eller någonting. Så då fick jag...
Gud, man hör redan, vi börjar ju darra här på rösten. Vi ska ju förklara att vi var ju 18 och vi gjorde det här och ni visste om det. Tagen springnota ifrån 2 nätter på ett hotell utomlands. Där hon inte hade råd att betala.
Nej, inte Hanna. Hon skulle inte våga.
Nu blir jag bekymrad, Lisa.
Vad tror du? Du får ju säga, det är ingenting.
Ja, men det var säkert du, men det var säkert dina kompisar som påverkade.
Men du, pappa, du kan sitta lugnt i båten. För det var inte jag.
Nej, det var Hanna.
Det är jag som gjort det, och jag har sån ångest. Alltså jag hade sån ångest.
Oj, nu kommer du, ja. Du har skrytit om den här historien förut, Hanna. Nej.
Vi hade sån ångest efter vi hade gjort det här. Det var jag och... Elinor som båtluffade i Grekland. Och grejen var att vi tänkte inte ta en springnota, men de, när vi checkade ut så sa de inte någonting så här. De sa aldrig något att vi skulle betala, så vi bara, men vi bara går då. Så gjorde vi det och sen så fick vi sån ångest efteråt. Så att, jag vet inte om man kan kalla det riktigt en springnota, men det var ju ändå, vi betalade ju inte för de här nätterna liksom.
Tagit en 100-lapp ur pappas plånbok.
Alltså hon är med innan morsan tog den.
den kommentaren när hon blir glad.
Nej, men det måste vara länge sedan, för nu har man ju inga pengar längre.
Ja, men det här var ju när vi växte upp i sådana. Då hade det ju fortfarande mycket pengar.
Ah, ja. Ja. Som jag... sagt, jag är inte förvånad över någonting, så att det kan vara mycket väl vad du.
Men... Nej, jag vet inte, men jag skulle inte ha märkt det i och för sig, men ändå. Nej, jag tror inte du, Hanna, gjorde det. Då har du ångest.
Du tror väldigt gott om oss. Min pappa tror jag har gjort allt och din pappa tror inte du gjorde något. Vill du berätta vem det var?
Ja, det var ju jag.
Ja, men alltså, när Hanna sa det här påståendet, jag kollade på henne och bara, hur vågade du det? Jag bara, jag tror att jag hade rätt att smita ut.
Nej, men Lisa skulle ju aldrig kunna göra något sånt.
Nej, nej. Du dillar.
Vem av Hanna och Loisan har styrt en hemmafest med över 50 personer när föräldrarna varit borta?
Ja, det vet du ju.
50 personer hemma hos oss. jag säger så här, mamma som är en städpedant, hon skulle hitta en fläck om det fanns någonstans, va? Så i så fall så är det oerhört imponerande om du har lyckats med det, Hanna. Då blir jag väldigt positivt överraskad.
Då ändrar du svaret på frågan, vad är ni mest stoltast över?
Att Hanna styrt fest med 50 personer.
Så är det hemma hos oss också, det skulle märkas. Men ja. Jag tror Lisa i ett tillfälle var ganska smart där, för jag och Monica hade åkt iväg på semester. Lisa var hemma, hon skulle absolut inte, totalt förbjudet att ha hemmafest, för det kan ju sluta hur som helst. Men Lovisa visste att vi skulle renovera huset. Vi skulle byta alla ytskikt, alla golv, måla om, ut med alla fönster. Då passade hon på.
Just det.
Och grannarna såg att det var ett jävla liv hemma hos oss. Och så dagen efter stod det 4 bilar med från vissa hantverkare. Och tänkte, hon har ju rivit hus. De var ju så oroliga att det var totalt förstört.
Och ändå vill jag påpeka att ingen polis har kommit på mina fester. Men varenda gång du och mamma haft fest, då jävlar har de dykt upp.
Inte varenda gång, inte varenda gång kanske, men jag har ju väldigt trevliga grannar, men de kanske inte.
Vi hänger ut dem med.
Det var väl någon 50-årsfest och kanske någon student, om inte det var din då kanske.
Ja, men vi hade ju lämnat när polisen kom. Det var bara du och mamma och festen kvar. Nej, men det är faktiskt, det är jag som har haft den festen. Men jag tror faktiskt att ni kom ju på mig, för jag tror hantverkarna gick väl i lite spya dagen efter. Jag försökte ju verkligen säga att det bara var mina tjejkompisar som hade spytt, för att jag hade haft tjejmiddag. Men det var för mycket, det var en diskmaskin som hade gått sönder, någon toalett och en dörr liksom.
Jag kan säga så här, att jag hade aldrig vågat haft en fest hemma alltså, när mina föräldrar var borta.
Jag förstår inte hur jag vågade. Nu så här i efterhand så förstår jag verkligen inte hur jag vågade. Var det en sån pass viktig stamkund hos vodkabilen att hon fick sin sprit gratis för att hon levererade vidare till sina kompisar?
Jag kan förstå att det var, för den du hade snott av mig, den frös ju sen. För det var så utspädd med vatten.
Fick av dig, den jag tog av dig, menar du väl givetvis?
Ja, precis. Fel, den du snodde.
Ja, nej, mycket tveksamt. Jag såg att Hanna skulle hålla på det deala sådär.
Det var ganska vanligt förekommande i den förorten vi kommer ifrån på den tiden. Att det var ganska lätt att ringa och beställa. Liksom, ganska otäckt.
Johan, du sa ju att Loisa var en entreprenör redan i tidig ålder. Så att här har du ju svaret.
Låt mig tillägga att några av de här frågorna är lite överdrivna. Alltså, nu
den moraliska kompassen, den har man ju tydligen inte, har inte följt med liksom, genetiskt.
Men jag skulle vilja säga att det är alla de här misstagen som ändå har gjort en... Alltså, för hade inte jag fått göra det här, då hade jag gjort det här nu.
Ja, hemmafest. Jag hade mycket väl kunnat få ha i ditt eget hus.
Det är ett påstående kvar och det är också det kanske värsta påståendet. Så jag undrar, hur nervösa är ni nu, papporna?
Är ni nervösa för det här sista, det värsta påståendet?
Nej, inte speciellt nervösa. Ni lever ju liksom.
Jag är ju nervös.
Vem av Hanna och Loisan har suttit i fyllecell?
suttit i fyllecell.
Var?
Nej, men det kan vi inte.
Det säger vi inte, det säger vi inte.
Gud, nej, alltså, nu tänker de så det knackar.
Jag tycker inte det är så brutalt, alltså, när man är tonåring med ett gäng och det bara går över styr och sen allting kan ju gå fullständigt åt skogen. Mm. Så att jag vet inte vem, jag skulle inte vara förvånad om det hade hänt dig.
Nej. Pappa svar på alla frågor, inte förvånad.
Och nu, nu Hanna ligger uppe med tanke på att du är som skäl från föräldrarna och ja. Smiter från att det ligger väl i linjen
ja,
där
och så att, precis va, och om man ska följa om man ska följa någon tråd och lägga samman det fakta vi har fått ja. Så är det väl så känns det som att det handlar, men jag tror inte det har varit i Sverige, tror jag inte.
Ja, det hade man nog fått reda på det.
Ja.
Det kan vara en fransk fransk polis.
Utan jag tror det kan vara någon annanstans.
Neråt Miss eller Cannes eller något sånt där.
Mm. Men jag skulle tro att sannolikheten med avseende på de frågor vi haft tidigare, och så tror jag att ja, Hanna.
Och jag tror.
Alltså nu
tror jag Lovisa naturligtvis.
Okej, ska vi break it down to them?
Ja, så jag känner ju att ni kommer vara så stolta över era döttrar nu, för det är ingen av oss som har suttit i fyllecell.
Ja, ja, det var bra, det var bra.
Det var lite så här, alltså,
ni har ju varit på tok för smarta, så att varenda gång jag har varit så full som man skulle ha kunnat hamna i fyllecell, då har ni ju kommit på mig, så då har ju jag blivit hämtad.
Ja.
Ja, och det gjorde vi faktiskt. Och du var inte rädd för det heller, och det tror jag man kan ta med sig att den relationen
ringa, ja.
Du kunde alltid ringa, och för du visste att konsekvenserna var lindrigare än det andra. Så.
Ni har gått igenom en hel del, känner jag. Gud, ska jag behöva gå igenom det här med mina barn?
Ja, ja. Så är det. Så är det faktiskt. Det är liksom en resa som är spännande och oförutsägbar faktiskt, men det är ju kul, och sen när man ser er två tycker jag också, då ja, det var ju lyckats ganska bra.
Mm. Ja.
Gud, jag tycker det här har varit vårt roligaste avsnitt hittills vi har spelat in. Ja, och du är men... inte här, Hanna, hur känns
Nej.
Det?
Det känns ju tråkigt, men för att avsluta då, vad skulle ni säga är det bästa rådet som ni vill att vi ska ta med oss i livet? Det kan vara vad som helst, liksom så här, att man måste våga för att vinna, eller jag vet inte, vad har ni liksom för...
Men gud, sådana här klyschor gillar vi väl inte?
Jo, men det gör vi ju, för jag älskar ju sånt där. Vad är liksom, vad har ni för råd som ni kan känna så här, det här vill vi att ni ska ta med er eller tänka på lite extra, om ni liksom fick säga någonting?
Kompromissa inte med det som ni vet är viktigt.
Jag tycker så här, att gör det, alltså fortsätt gör det du tycker är kul och intressant, för det kommer att bli bra på liksom, att glädjen är viktig i livet, att gör det du själv känner för och vill, men det ska ju vara med viss klokhet naturligtvis, va? men se till att ha roligt. Jag gjorde det en gång i tiden, jag valde ett av mina livs svåraste beslut, det var att hoppa av en utbildning där jag gjort hälften för att hoppa på en annan, för jag tyckte det var roligare.
Jag skulle faktiskt också vilja ställa en fråga som jag kom på, men det är också så här, vad tycker ni att vi har fått av er, alltså egenskapsmässigt, vad är det vi har ärvt? Jag vet ju vad jag själv tycker att jag har ärvt av dig, pappa, men det skulle vara kul att veta vad du tycker att jag har ärvt av dig.
Du ger aldrig.
Nej.
Och det kan gå över styr, man blir totalt målstyrd.
Nej, men det är väl lite grann det här, göra det som är, vara spontan, tror jag, att hela tiden ha nya idéer på gång och få idéer och inspiration, hitta på nya saker och se möjligheter. Jag tror i och med att du börjar med influencerjobbet så tidigt då, så att just se möjligheterna, att det fanns någonting, och göra någonting roligt men ändå skapa möjligheter av det.
Mm. Det här var ju som ett utvecklingssamtal.
Ja, jag tycker ni har skött det bra. Jag tycker ni har svarat på alla frågor, och jag tycker ni har kommit med väldigt mycket vettigt. Mm. Ni är två vettiga killar, ni har väldigt mycket gemensamt, skulle jag vilja säga.
Två vettiga grabbar.
Två vettiga grabbar som sitter med i studion.
Konservativa äldre män.
Jajamän. Icke förändringsbenägna.
Tack så jättemycket för att ni gästade podden. Det var jättekul. Jag tror våra vibbare kommer tycka att det här också var ett underbart avsnitt.
Ni kommer behöva klippa ganska mycket.
Ja. Nej.
Mange, klipp inte bort någonting. Men det har faktiskt varit jättekul att ha er här. Jag hoppas att ni känner detsamma.
Ja, absolut. Mycket kul att vara här.
Mm. Då var det en fortsatt fin måndag, och vi avslutar som vanligt med en riktigt trevlig låt.
Det
känns som du ville säga något.
Nej, Fan, vi kanske pappa... kör en egen podd du och jag.
Ja, men absolut.
Vi som vi är inne
för... Växtbaserad propaganda för den också heter.
Ja,
ha det.
Tack, tack.
Okay.
Hej. First time we met, the first time together, took only one look, I knew it forever. Yeah, I could feel it.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.